Welcome to the podcast, Second Opinion. When you need help swimming against current opinion.
Då välkomnar vi tillbaka till podden Second Opinion från oss på Svenska Evangeliska Alliansen. Jag heter Jakob Rudenstrand.
Och jag heter Olof Edsinger.
Vi sitter här och har precis firat Kristi himmelfärd. Så glad Kristi himmelfärdsdag, Olof. Eller om man nu säger det, i efterskott.
Ja, men precis. Tack detsamma. Vi tänkte återkomma lite grann till det här med Kristi himmelsfärd och Jesu första och kanske också andra färd uppåt och sedan tillbaka till jorden.
Kristi flygare, som det brukar kallas bland många. Så vi kommer att diskutera lite grann mer vad den här lite udda helgen, eller rättare sagt udda firandet, betyder för oss kristna om ett litet tag. Men innan dess så ska vi prata lite grann om olika saker som händer här på Svenska Evangeliska Alliansens kontor. Du, Olof, har ju varit ute på resande fot en del de senaste dagarna, eller senaste veckan i alla fall.
Ja, men precis. Vi har ju båda rest en del här i vår, och för min del så var det en resa till Asien. Och det sägs ju att den som har varit på resa har något att berätta. Så.
Ja, men då ska du få berätta vad du har gjort i Asien. Det låter ju väldigt spännande. Du har varit på två ställen, i Singapore och i Shanghai.
Precis så. Så
låter som ett spännande resmål, men det har inte bara varit av för att besöka.
Ja, nej, men jag har inte varit så mycket i Asien tidigare, bara på någon semesterresa i princip. Men nu fick jag möjligheten då att besöka två internationella församlingar som har koppling till Kina båda två. Shanghai är ju uppenbarligen i Kina, men också i Singapore är det många med kinesisk bakgrund. Och de här hänger ihop, så det är systerförsamlingar kan man säga. Och huvuduppdraget var ju att undervisa då utifrån min bok Farliga för fienden. Så jag hade seminarium i Singapore kring det och predikade sen på söndagen. Och fick också möte att titta lite grann på den här ganska märkliga stadsstaten på något vis. Det är ju som ett land, men också väldigt kompakt och litet egentligen. Jag läste också på i förväg att det är andelen jordbruksmark är 0%. Det är ganska unikt, en nation som inte har någon egen produktion. Mm. Men naturligtvis ett ekonomiskt centrum och fascinerande på många sätt.
Och på många sätt också en framgångssaga, givet, som du säger, de har ingen egen produktion. Men det är ändå en framgångssaga på det sättet att det är en utvecklad stad eller stadsstat, om man nu säger så, men med många brister såklart, det måste ju sägas.
Det gäller ju många länder och också i den här regionen inte minst, men det var fascinerande just att det är en helt annan kultur. Ja, och sen åkte jag vidare då till Shanghai i Kina, även där i en internationell församling, och det är ju just för att den är internationell som det var möjligt för mig att kunna predika där på söndagen till exempel. Så att det var för medborgare med dubbla pass, så ganska många västlänningar, och många av dem var ju då kanske gifta med någon från Kina, men också diplomater och företagsledare och alla möjliga sorters människor. Och det här är ju då en församling som verkar officiellt och så att säga, som man ju behöver göra i Kina då, man är officiell med myndigheternas goda minne. Så att det finns ju vissa regler man måste ställa upp på, men samtidigt klassisk i sin teologi och liksom en klar ambition att vara kristen församling. Och det var ju ganska intressant. Kina är ju, som vi vet, en plats där också många kristna förföljs. Och tyvärr är det ju sämre igen. Det var ju en ganska lång period med lite mjukare politik. Till exempel kunde man ju då ha kristna bokhandlar på stan fram till 2019, fick jag veta. Nu hade församlingen en egen bokhandel, för som officiell församling kan man ha det och sälja till exempel biblar inte minst. Men det går alltså inte att köpa det på stan längre i Kina. Och det var också ganska påtaglig förstås polisnärvaro, det gäller i många länder. Sverige är väl undantag. Vi talar mycket om att ha poliser som är synliga i Sverige.
För att skapa säkerhet och trygghet såklart i den mån. Men i det här fallet här kanske det får lite mer motsatt effekt.
Ja, man ser en annan sida av det myntet här kan man säga. Och väldigt mycket kinesiska flaggor uppsatta. Mm. Och även det fick jag höra var ganska nytt. Förstås har det funnits flaggor, men att det var sån mängd av det, det är också lite grann en signal att visa att okej, det ser väldigt modernt och kommersiellt ut så, men det är fortfarande partiet som bestämmer, och det är liksom en signal som man vill sända också från de styrande. Så det var många intryck av alla möjliga slag, allt ifrån liksom härligt med lite semester till spännande med mötet med kyrkorna, och också en glädje förstås att få undervisa och dela lite av det jag har med mig.
Var du nervös att komma in i Kina? För det är såklart det är inte vilket land som helst i det här avseendet. Som vi har ju pratat om, att många kristna förföljs där, och det som sker utanför den godkända partiapparaten eller liksom kommunistpartiets styre regleras kraftigt.
Det är ju svårt att veta och bedöma vad man ska tänka för egen del. Jag som västerlänning kommer ju på en annan kvot, så att jag tar ju inga större risker. Så, men det är en annorlunda miljö, och det är ju framförallt intressant. Så att jag är glad för den möjligheten. Och jag ska ju tillbaka till Asien med Lausanne-kongressen då i Seoul. Mm. Som ju är nu i början av hösten, då, september. Så att det blir lite mer resande österut för min del.
Mm. Och det blir intressant att höra mer om Lausanne-kongressen efter, både inför besöket men också efter besöket. För det är som du säger, att det händer väldigt mycket i Asien när det gäller spridandet av evangeliet och församlingsplantering och andra exempel på hur den kristna tron vinner mark i människors hjärtan, men också är med och formar samhällen och så, och formar olika strukturer, men såklart möter motstånd som i Kina.
Mm. Nej, men verkligen. Men du har ju också varit lite debatter här när jag var borta.
Ja, när Olof är borta så bråkar Jakob med Sofia Kamner in på Sveriges kristna råd. Jag ska inte säga att det var så mycket, det är inte så mycket av ett bråk, men mera av ett, såklart, ett civiliserat meningsutbyte. Vi är ju måna om att låta argumenten tala för sig själva snarare än känslorna eller ens knytnävarna från Sias sida. Det är absolut det som vi ska ägna oss åt, att ha ett utbyte av idéer och åsikter och ägna oss åt idédebatt och teologisk debatt. Så det handlar om, för de som kanske inte liksom har följt med debatten i kyrkans tidning, så var det en artikel eller en intervju med dels Svenska kyrkans Kristina Grenholm och Sofia Kamnerin, som är pastor inom Ekumeniakyrkan, men också generalsekreterare eller chef för Sveriges kristna råd inför påsken. Och det var en intervju om uppståndelsens historicitet. Ska man förstå uppståndelsen bokstavlig, symbolisk eller båda och? Den intervju som publicerades i både sändaren och kyrkans tidning inleds med orden från Sofia Kamnerin, att apropå frågorna från Anders Holmberg i SVT's 30 minuter, som man utgick från intervjun med märkebiskopen precis innan jul, att det känns passé och ställs från en utgångspunkt där man tänker att de intressantaste trosdiskussionerna kretsar kring vad som är empiriskt verifierbart. Därför var ärkebiskopens reaktion så befriande. Och då var det alltså om hur uppståndelsen gick till. Mm. Och det finns såklart en stor poäng i att ärkebiskopen svarade som han gjorde, för det Holmbergs frågade var ju hur gick uppståndelsen till, och ingen kristen kan ju förklara hur de biokemiska processerna gick till när Gud uppväckte Jesus från de döda. Alla kristna bekänner såklart att att Gud uppväckte Jesus. Men frågan här gällde ju om den verkligen har ägt rum eller inte. Och då blir ju frågor som tar fasta vid det som är empiriskt eller det som är verifierbart, om det har verkligen hänt på riktigt i historien, om det har skett en fysisk uppståndelse. Det är en jätteintressant fråga. Mm. Det är ju själva kyrkans, den kristna kyrkans USP, att vara med och besvara sanningsfrågorna, ägde verkligen rum. Och då tyckte jag att det här svaret som Kamnerin uttryckte, eller att det uttalande att det här är passé, att det här är förlegade frågor och att de hör hemma i en annan tid, det gränsar ju på till den lite nonchalanta och att man viftar bort sanningssökandet som alla människor har i viss mån.
Jo, man får väl ändå tillägga att just uppståndelsen är ju en av de frågor där också Nya Testamentet så starkt knyter an till både sanningsfrågan men också den historiska frågan.
Mm.
Alla delar av vår tro har ju inte en lika, ska säga, viktig koppling till de dimensionerna. Men just uppståndelsen betonar ju Paulus till och med att om det inte har skett historiskt och verifierbart i någon mening, då vilar vår tro på lösan sand. Då finns liksom ingen substans och då är vi egentligen mer ömkansvärda än alla andra om det inte finns någonting att gå i god för där. Och det är klart, tittar vi på evangeliernas skildringar av ögonvittnena så är det ganska noggrant återgivet vilka skäl de faktiskt hade för att tro detta. För det spontana var ju även för dem att det här är för bra för att vara sant, det här kan inte ha hänt.
Precis. Det var ju inte den tomma graven eller kvinnornas vittnesbörd eller rapporter om änglar och olika syner som övertygade den stora massan lärjungar, utan det var ju konkreta belägg. Det var att Jesus plötsligt stod lite bland dem och han sa till dem: rör vid mig, ta tag i mig, ge mig någonting att äta. Ett spöke eller en illusion äter inte, konsumerar inte mat. Och du hänvisade till Paulus tidigare. Han skriver ju att i det som är den tidigaste texten som hanterar uppståndelsen och den tomma graven. Och då anger han ju en grupp på över 500 personer som Jesus har visat sig för, som fortfarande är i livet. Så det är ju liksom ett tecken eller en indikation, en uppmaning från Paulus att undersök detta, verifiera detta. Det är inte så att det är en empirisk verifierbarhet i den form av att man undersöker i ett laboratorium, vilket var jag kan komma in på det lite strax, men min poäng här är att om vi vill undersöka historiska verifierbara saker i många andra viktiga frågor, ägde förintelsen rum, vad är det så att utsatta kvinnors vittnesmål om under MeToo till exempel, är det någonting som vi ska ta på allvar? Jo, det är det, och vi ska undersöka, stämmer alla de här vittnesbörden och gå till botten med det. Och därför måste man ju också gå till botten med de anspråk som lärjungarna gav när det gäller Jesu uppståndelse. Vi har ju precis häromdagen firat Kristi himmelfärdsdag, och under den perioden som var det mellan uppståndelsen, påskdagen och Kristi himmelfärdsdagen, en period på 40 dagar, så står det i Apostlagärningarna 1 och 3 att Jesus gav dem många bevis på att han levde. Alltså man gav dem belägg, och detta är ju intressant, att måste kanske vara det mest intressanta i den kristna storyn att undersöka. Nåväl, Sofia svarade på min debattartikel och tyckte att det var onödigt nonchalant av mig att inte tydligare notera att hon i intervjun säger att uppståndelsen är grunden för allt hon tror och lever med. Och sen ger hon ett antal olika exempel. Och jag har skickat in en slutreplik, för jag ifrågasätter ju inte att Sofia inte tror på att Jesus verkligen uppstår från de döda. Det jag argumenterar och påpekar är att det är väldigt tråkigt och anmärkningsvärt att vifta bort frågor från skeptiker som kan vara genuina och nyfikna om hur de kristna sanningsspråken faktiskt hänger ihop.
Mm.
Man kanske inte behöver man behöver inte vara den som vill stå i främsta ledet när det gäller att ge apologetiska svar, men man kan inte vifta bort frågorna.
Vi har ju olika vägar till tro och vi har olika behov när det gäller just argument eller bevekelsegrunder, kanske man ska säga, för vår tro. Men det apologetiska angreppssättet är ju ett av flera som verkligen legitima och som vi var inne på tidigare. Just kopplat till de här frågorna blir det så märkligt, för att om det är någonstans som också Bibeln själv använder det vi skulle kalla för klassisk apologetisk metod, är just kring uppståndelsen.
Mm, mm.
Det finns andra sidor som sagt av tron som kanske har andra betoningar. Mm. Men det känns konstigt att spela ut de här sakerna mot varandra, och vi har ju aldrig från SEA förnekat att det finns också andra viktiga dimensioner. Men just det här när man omyndigförklarar och underskattar så tydligt legitima faktiskt frågeställningar, det är värt att ha en liten diskussion om.
Ja, visst. Så min slutreplik kommer ju publiceras ganska snart i Kyrkans Tidning, och hoppas att vi kan liksom ha en bra diskussion och en bra möte efter det här. För att man uppfattar ibland, när man kan uppfatta människor lite på olika sätt när man skriver i text. Uppskattar Sofia väldigt mycket som den både människa men också den ledare hon är inom SKR. Det kan inte vara lätt att navigera i kyrkolandskapet. Vi kan tycka att det finns utmaningar inom bland väckelsekristna inom de evangeliska samfunden, men kan bara föreställa mig hur utmanande det kan vara att navigera med alla kyrkofamiljer i Sverige.
Verkligen. Men någonting som vi också har gemensamt, de flesta kristna i alla fall i vårt land och över världen, det är ju då att vi firar dessa högtider.
Mm.
Och som sagt, datum kan ju faktiskt variera lite om man ska vara ärlig, både kring jul och annat. Men Kristi himmelsfärd är ju då 40 dagar efter uppståndelsen.
Mm.
Många undrar ju vad det är vi firar egentligen den dagen, och jag tänker att...
Ska vi avskaffa den, eller är det det som samtalet ska börja mynna ut i? Politikerna avskaffade ju annandag pingst för ett par år sedan, men det har ju varit en sån diskussion ju.
Men
vi ska inte avskaffa.
Nej, men det är klart att det har blivit en mindre viktig kyrkdag även för många kristna.
Det är sant.
När jag var barn var vi ofta på Gökotta. Och jag vet ju att det fortfarande förekommer, men jag misstänker att det är betydligt färre som går på Gökotta också numera. Men det är egentligen en härlig tradition, särskilt om det är fint väder.
Mm.
Men grunden är ju att Jesus helt enkelt återvänder till Fadern efter fullföljt uppdrag här på jorden. Och det finns ju både en väldigt storslagen och en väldigt intim dimension av det. Den storslagen dimensionen, det är ju att om vi tar det som står i Efesierbrevet 1 till exempel, det är att han sitter nu på Faderns högra sida, och det känner vi igen också från trosbekännelsen.
Mm.
Men då står det också i Efesierbrevet att han där är högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter, och honom som är huvud för över allting gav han till församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så detta att Jesus stiger upp och intar sin plats bredvid Fadern, det är ju en segergest egentligen, där han konkret står och regerar över alla andliga makter i den här världen. Så att det är en oerhört storslagen vision som målas upp kring det. Sen finns det ju ändå en mer, som jag tänker om, mer intim aspekt, och det är att vi har ett löfte om att Jesus vädjar för oss, att han ber till Fadern, så att säga, för vår skull, en slags ständig förbön för sin kropp, församlingen. Och vi vet ju också att det är utifrån detta som han sen sänder anden, och det är ju pingstens händelser då som tar vid efter Kristi himmelsfärd. Så att det är ju stora och fantastiska perspektiv som den här dagen egentligen öppnar för oss.
Ja, precis. Men det är också ju ett löfte som kommer i samma text i Apostlagärningen om att han en dag ska komma tillbaka just så som alltså ni, änglarna talar till lärjungarna, har sett honom fara upp till himlen. Alltså offentligt. Precis. Jesus kommer tillbaka, inte i hemlighet eller i dunkel eller i, utan att man märker det. Som kristen så ser man ju fram emot att Jesus en dag kommer tillbaka och upprätta sitt rike här på jorden och torka alla tårar och sätta stopp för allt lidande och så vidare. Men det kommer inte ske i hemlighet, utan det är en offentlig gärning.
Precis, och där är vi egentligen tillbaka i det här med historiciteten och hur Bibeln faktiskt argumenterar att det här med Jesu återkomst är ju en väldigt grundläggande sanning i den kristna tron, men kanske ändå någonting som många har lite kluvet förhållande till. Att det kanske känns som lite science fiction på något vis.
Det är ju, man talar ju om Kristi flygare, och det har ju varit lite konspirationsteoretiker som talat då, som tror att ja, men Jesus är ett UFO istället, och nu åker han, nu strålas han upp till moderskeppet.
Ja, jo, det finns mycket konstiga tankar och idéer, men som sagt, den historiska referensen är att Jesus faktiskt togs upp från jorden till fadern och på motsvarande sätt ska komma tillbaka ner. Så att även här är det ju viktigt med historiciteten, att den ger så att säga tilltro till löftet om Jesu återkomst, som ju ännu ingen har sett, eftersom den inte har skett helt enkelt.
Nej, precis. Och inte har skett i hemlighet, trots vissa gruppers eller individers anspråk på att så skulle kunna ha skett.
Så är det ju också. Men det finns också lite gammaltestamentliga bakgrunder här.
Jag tänker också att det du nämnde om just Efesierbrevet är ju, jag tycker att det är en sån viktig poäng, det att det här är ju också att Jesus sätter sig vid faderns högra sida. Jag gillar ju den engelska namnet på dagen, Jesus Ascension Day. På svenska gillar jag mera det här uttrycket att det handlar om Jesu trontillträdesdag, snarare om att han har lyft sig upp till himlen, men han har lyft sig upp till himlen för ett syfte, för att sätta sig på faderns högra sida. Och detta, när man läser Apostlagärningarna 1 så finns det här ju i ett sammanhang där lärjungarna frågar Jesus, är det dags att återupprätta Israel som kungarike? Och det kan man ju ha stor förståelse för lärjungarna är ju en förtryckt judisk minoritet som lever under en ockupationsmakt, romarriket. Israels folk, judarna, har sett enormt förtryck genom hela sin historia fram till den här stunden, och man har levt i exil i Babylon, romarriket har kommit, grekerna har kommit och förtryckt och styrt över landet, och man har också varit fängslade i slaveri i Egypten. Och Jesus säger till dem, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Och så ger han programförklaringen genom att sända dem ut istället för att isolera dem. De tänker, make Israel great again, men Jesus tänker, make the gospel great. Make the news great again. Och då lyfts han upp inför deras åsyn och döljs av ett moln. Alltså det står att ett moln tog honom ur deras åsyn. Och då tänker man, i vilka andra texter i Bibeln? För här förekommer det moln som har att göra med Israels Gud. För Jesus har ju gjort anspråk på att identifiera sig med Israels Gud, med Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Jo, samma förekomst av moln finns i andra Mosebok, i befrielsen från Egypten i kapitel 13. Det är när en molnpelare som skymmer Herrens härlighet för ut Israels folk från Egypten och skyddar dem från Egyptens och faraos arméer och leder dem vidare som en molnstol om dagen och en eldpelare om natten. Och man kan bara föreställa sig, om lärjungarnas bevittnar detta, de tänker, men vi har varit i exil, vi har varit i förtryck, vi har varit slaveri i Egypten, vi väntar på befrielse. Och det de ser Jesus göra att han lyfts upp och förs bort av ett moln. Att han döljs av ett moln. Det är en bild av Herrens härlighet. Att, men nu handlar det inte bara om att kliva ut ur ett land. Nu handlar det om att kliva in i alla jordens länder. För Jesus, som du sa från Efesierbrevet, är nu kung över hela skapelsen. Är nu kung över hela universum och alla i världens länder. Och det är en väldigt kraftfull bild som, det handlar inte bara om historiciteten, att Jesus såklart har tagits bort från den här världen och en dag kommer tillbaka, men det handlar också om en stark symbolik i det hela, att det är samma Gud som förde Israels folk från slaveriet i Egypten i form av en molnstol, som nu sänder oss alla i Guds folk. Alla som bekänner honom som herre och frälsare ute i hela världen för att proklamera friheten som han har friköpt för oss. Det finns, och det har försvunnit lite grann i vår moderna firande av Kristi himmelfärdsdag, men det är en dimension som jag tror är viktig att ha med sig.
Nej, men det är ett starkt exempel på att det finns there is more to it. Det finns mer att nysta i här än vi kanske ofta tänker på, både när vi själva firar den här dagen, men också i rent allmänt. Så vi vill väl helt enkelt uppmuntra till att fira denna helg, liksom övriga helgar i kyrkans år.
Och även annandag pingst, om den, den är arbetsdag numera.
Fullt möjligt att fira även om den inte är röd i almanackan. Nej, men så är det. Och som sagt, vi ser ju fram emot nu pingsten naturligtvis, som ju är andens utgjutande på ett sånt konkret sätt som bygger vidare på att Jesus faktiskt har tagit plats vid faderns högra sida. Ja, det kan ju vara en ganska lagom slutstation också för den här podden. Hoppas att det väcker lite mer smak också att gräva i Bibelns texter när det är lite ledighet och annat.
Ja.
Tack för oss!
Ja, tack så mycket!
The Swedish Evangelical Alliance. Christian faith and public opinion.